Den amerikanska fastighetsmäklaren Steve Witkoff kan åtminstone inte beskyllas för att vara lat. Han reser hit och dit tillsammans med Donald Trumps svärson Jared Kushner i skytteltrafik i någon slags försök att få slut på kriget i Ukraina. Hur det nu riktigt går för dem är ganska oklart. Och i USA sitter hans uppdragsgivare president Donald Trump och hoppas på att det ska bli fred före julafton till och med. Det är nog knappast någon som tror på att det ska hända, men däremot ska vi här i slaget reda ut var vi går och står gällande Ukraina och den så kallade fredsprocessen som pågår. Och det ska vi göra med två fantastiska gäster som vi har här idag. Jag heter Maria Nylund och med mig i studion har jag militärexperten Joakim Paasikivi. Välkommen.
Tack så mycket.
Du jobbar som senior rådgivare för geopolitik. Kan man säga så, för advokatbyrån Mannheimer Swartling. Blev det rätt nu? Jag blev att tveka här på min formulering. Och bredvid Joakim har vi René Nyberg. Välkommen du också.
Tack.
Du är i din tur tidigare ambassadör i både Moskva och Berlin. Det där jag tänkte att vi skulle, före vi börjar titta på det här fredsmäklande eller vad man nu ska anse att pågår, så tänkte jag ändå att vi skulle börja med att titta på händelserna i slutet av förra veckan då EUs stats- och regeringschefer möttes. De skulle fatta beslut om ifall de skulle våga använda de här frysta ryska tillgångarna som finns i Europa och ge dem till Ukraina, men det slutar med att man ändå inte vågar göra det här och istället kommer man överens om att ta ett gemensamt eget lån, så som man har gjort i olika andra kriser förr också. Man ger de här pengarna till Ukraina med noll ränta, totalt 90 miljarder euro. Och nu undrar jag vad ni tänker. Var det här nu liksom en styrkeuppvisning från Europas sida att man lyckades enas och få de här pengarna till Ukraina? Eller var det ändå ett tecken på svaghet att man inte riktigt vågade där ta de här ryska pengarna? Vad säger René Nyberg?
Huvudsaken är det att Ukraina fick sina pengar. Det är det avgörande. Alltså, stilpoäng blev det inte. Och det som var oroväckande och egentligen ganska överraskande var att förbundskanslern Merz förlorade förhandlingarna. Det var han som var den starka personen för att gripa till de här frysna ryska tillgångar. Men han blev överkörd på ett sätt som jag egentligen inte väntar mig. Och den belgiska premiärministern De Beers kom överens med Ungerns Orbán om att hitta en lösning med att ta ett lån och samtidigt ge Ungern, Slovakien och Tjeckien möjligheten att inte bli en del av den här processen men inte rösta emot. Och det här var någonting som så där Meloni och sen också Macron stödde det belgiska premiärministern mot Merz.
Mm. Vad drar du för slutsats av det?
Macron svek Merz. Och De Beers visa en hårdhet och en slughet som man underskattar honom. Men han försvagar nog Belgiens ställning inom EU. Finns det något land i EU som har mer att förtjäna på att vara EU-medlem än Belgien? Vet ej. Luxemburg möjligtvis. Mm. Så att på det sättet, för Merz var det här illa. Och det är något som han kommer att betala en inrikespolitiskt pris också för.
Mm. Men ska man då tänka att det här var liksom någon slags, ja, nu blottlar man sig här att man bara bråkar inom EU, man är inte så enig och stark som man gärna skulle vilja visa, eller är det ändå slutresultatet som räknas, vad tänker du Joakim?
Ja, men här är det ju både en framgång och ett ganska tydligt nederlag. Alltså framgången är precis som redan jag säger, pengarna kom fram, man kom överens. Och det här gjordes på ett sätt som var stadgeenligt. Alltså man behövde inte komma på några väldigt nya procedurer. Utan nej, men de vägrar fronten, Ungern, Slovakien och till del Tjeckien, kunde mutas till tystnad. Krasst sett. Belgien, uppenbarligen så gillar man smutsiga pengar, för det är frågan om. Alltså det är ju fråga om riktigt stora inkomster för Belgien, och sen kan man klä det i politiska eller legala termer, men knäckfrågan är helt enkelt pengar. Mm. Och det som var oroväckande var just den här schismen, om det nu kan sägas vara det, mellan Frankrike och Tyskland. Alltså de länderna som har varit tydligt för en europeisk linje med lite olika vinklar på det, har nu haft en helt olika uppfattningar. Det är oroväckande eftersom det visar att det finns sprickor som går att utnyttja. Frågan är då, är de här sprickorna bestående eller var det bara i den här frågan? Och då får vi väl hoppas att de inte är bestående. Mm. Men det visar ju på EUs och egentligen den liberala demokratins svaghet. Det vill säga att vi har olika uppfattningar. Men det visar ju samtidigt dess styrka. Mm. Vi kanske inte hade varit gladare om det hade funnits en stark man som dikterade. Mm. Det har man i Moskva. Vi tycker inte det är en bra idé.
Men vi har haft starka tyska förbundskanslare som inte låter sig manövreras i den här situationen. Nej. Jag tänker på Kohl och också på Angela Merkel. Ja. Den stora, alltså, ur tysk synpunkt så var Merz en uppfriskande personlighet. Han hade ett naturligt förhållande till Frankrike. Han talar flytande franska, var liksom utbytesstudent i tiden, han stod skoltiden. Han kom väl överens med Macron och nu föll allt det här platt. Ja. Och den starka personen här var också italienska premiär Meloni.
Mm. Ja, nej, men frågan är då hur... Vad säger det om tysk politik? För det kan väl egentligen vara Merz ställning i Tyskland då som måste på något sätt värnas.
Ja,
att det blir ju knepigt.
Mm. Instämmer. Mm.
Hur stor inverkan tror ni att den här skrämsel, det här kampanjen hade inför att så när ryssarna skickade både drönare och till Bryssel och det där och hotade både politiker och anställda vid det här finansinstitutet Euroclear där det fanns pengar?
Jag tror inte. Det är de här ryska röda linjer som alltid finns. Och det finns alltid komma nya linjer. Jag tror inte att den här var det avgörande. Avgörande var den här sluga belgiska hållningen till sina pengar och till sin status. Där han sen på ett sätt som jag aldrig trodde att han skulle lyckas fick franskt och sen italienskt stöd. Och muta tyst. Som Joakim sa, Ungern och gänge.
Ja, alltså, det har ju tidigare talats om mordkomplotter mot ledaren för Rheinmetall, det tyska försvarsföretaget. Och det kan ha effekt på individer om de individerna sitter på besluten. Alltså i fallet Rheinmetall så har man en företagsledare. Men i Euroclear, alltså om besluten fattas nu på europeisk nivå, då är individerna inte de som är centrala. Men det är nog, ska vi säga, en rysk modell. Kan man så hotar man.
Ja.
För att man kan.
Och man gör det.
Mm. Ja. Men vad säger ni om det här handlingskraften i Europa vad gäller nu den här egna försvarsförmågan? Det tänkte jag att jag ska fråga er. Alltså, vad är nu lägesbilden med den här europeiska vapenproduktionen? Hur mycket, det har varit mycket prat. Jag vet inte hur mycket verkstad det har varit. Hur mycket verkstad har det varit, Joakim Pasing?
Ganska mycket, men inte tillräckligt. Alltså det som hela tiden sägs är sense of urgency och vi måste och vi bör och sånt. Men i alla fall när jag är runt i ganska liten omfattning, men i Norden så hör jag alltid samma sak. Att jo, men vi säger att det ska gå fort, men det går långsamt. Sen går det långsamt på en nivå som är snabbare än vad det var tidigare. Men det är fortfarande inte tillräckligt. Och då blir det ju lite komplicerat också när man från generalsekreteraren i NATO och andra säger att nej, men nu producerar vi väldigt mycket samtidigt som man säger att vi måste steppa upp och göra mer. Det som är helt klart är att vi har i motsats till USA väldigt många försvarsföretag som gör ungefär samma saker. Alltså i USA har man ju 4-5 stora kanske och här har vi ett 60-tal minst. Så att vi har en ganska spretig produktion, den är nationell, det standardiseringarna fungerar bäst på pappret. Tar man en sån sak som 155 mm artilleriammunition som ska kunna användas i standard artilleripjäserna, det är likväl så att nej, men all ammunition fungerar inte alla artilleripjäser därför att toleranserna är så små. Vi har kunnat göra det därför att vi har haft gott om tid och lite pengar. Nu har vi ont om tid och mycket pengar. då måste vi se till att strömlinjeforma.
Vi har några stora dramatiska saker på gång också. Det är den här frågan om ett nytt europeiskt jaktplan. Efterträdande till Eurofighter. Och där så står frågan på ett situationen är ganska kärv, därför att det är frågan om kommer Tyskland, Airbus Defence och Frankrike Dassault att kunna komma överens. Och det här är på det sättet spännande, därför att Frankrike vanligtvis inte ger efter i sådana här saker. Och Dassault som är privatägd och mycket självsäker, vi har lite erfarenheter från våra. Då var det Rafale, det var väl Rafale de försökte sälja åt oss för 30 år sedan, eller Rafale nu som de försökte sälja åt oss. Men samtidigt så är frågan det att om Frankrike fortsätter att bromsa här, så kan det väl hända att tyskarna vänder sig till Saab. Och det är ju någonting, det blir ju spännande. Det blir ju spännande och det är inte alls dumt. Men att vi har sådana här saker som är... Däremot så, om jag har rätt, Joakim, korrigera mig om jag har fel. Jag har den känslan att på pansarsidan finns det ett samarbete. Där, att man inte, alltså, med den italienska och tyska tillverkare. Så att på det finns det naturligtvis någon slags samarbete och man försöker undvika dubbla saker. Mm. Och som gäller sen ammunitionsproduktion, så där spelar Rheinmetall en enorm stor roll, men inte mindre en roll det som görs i Finland och Norge.
Jag såg en intervju med dig, Joakim Paasikivi, där du konstaterar, eller du varnar för att Ryssland nu verkar ha kapacitet att tillverka då mera vapen än det som går åt i Ukraina, att man inte lever fullt så mycket från hand till mun som tidigare. Och det här då förstås utgör ett hot då, att man kan samla på sig. Vad är det där? Vad kan du berätta om
det här? Ja, men, och det är ju det paradoxala i hela fredsprocessen. Alltså, Ukraina behöver en fred. Vi behöver naturligtvis fred i Europa av humanitära skäl, av säkerhetsskäl. Men en fred gör också att Ryssland kan rusta upp. Alltså de har en ekonomi på krigsfot och just nu så är krigets karaktär så att man förbrukar inte så många stridsfordon, pansarfordon som man har gjort tidigare på grund av drönare och annat. Och det betyder att den stridsfordonsproduktionen, ja, den kan ju användas till annat. Så det är en påtaglig risk. Men jag måste bara säga, knyta an till det René sa, att en bra sak som görs nu också, det är ju att vi ska sluta ha en massa särlösningar. Alltså att vi från Sverige till exempel har ju varit oerhört förtjusta i att ha lite högre tak på våra helikoptrar eller andra saker. Och det gör ju att varje enskild pryl blir dyrare. Det som jag har hört nu, om det stämmer, och det hoppas jag, det är att ska man köpa en Leopard stridsvagn, då får man en Leopard 2A8. Punkt. Och det är den som finns i katalogen. Det är det de producerar. Mm. Och det ska inte vara en massa särlösningar. Sen får man väl möjligen skruva själv om man nödvändigtvis måste. Mm. Så att på det viset kan man öka produktionen och kanske då med relativt små medel få bättre effekt. Därför att det som de olika europeiska främst de europeiska underrättelsetjänsterna varnar för, det är just att Ryssland kommer att kunna ha stor handlingsfrihet. Danskarna sa ju redan i februari att inom ett par år kan Ryssland anfalla ett land i vår region och 5 år NATO, under förutsättning att vi inte rustar upp i en rimlig takt.
Det som vi måste säga så här också är det naturligtvis att Ukrainas egen vapenindustri är enormt stark. Ja. Och de har nått en nivå som ingen trodde för några år sedan kunde tänka sig. Idag producerar Ukraina i praktiken allt vad de behöver förutom luftvärnspjäsar och luftvärnssystem. Och vi vet alla att det var som gäller drönare så är de världsledande. ryssarna, Ryssland är också, det är ju ett vapen mot vapen kamp hela tiden. Men nu när vi talar om att Ryssland kommer att fortsätta sin upprustning och ekonomin på krigsfot, vi ska undvika linjära projektioner. Kriget kommer inte att fortsätta så som vi, att hela tiden kommer det bara att ske så som det sker idag. Nej. Det är det enda. Jag tror inte på en linjär syn på framtiden. Den dagen kriget trappas ner, och den dagen kommer, när den kommer, är det en följande fråga, och det är en svår fråga. Kommer Ryssland att hamna i stora inrikespolitiska problem? Inte bara ekonomiska, men också politiskt. Den stora frågan är det att den 11 januari har den ryska specialoperationen, som Putin kallar sitt krig, räckt lika länge som Stalins stora fosterländska krig. Och Stalin intog Berlin, som vi vet. Putin har inte ännu ens nått Donbass. Kan Putin sälja slutresultatet som en seger? Som en seger, trovärdig seger. Och det här, allt det här, och då är det inte fråga om hur mycket Uralmars kan producera pansarvagnar. Det kan säkert producera pansarvagnar där. Utan vi har en situation där, en situation som vi inte riktigt förstår vad det kan bli. Därför är jag lite skeptisk till de här projektionerna om att 2009 eller 2008 så kommer Ryssland att kunna så att säga påbörja en ny specialoperation. Och jag tror inte alls på tankar om att sån här Narva grab, att det blir krig. Om ryssarna skulle så att säga försöka inta Narva, då blir det krig. Och det är säkert att det blir krig. Och då är
du
vi
menar
också
mellan NATO? Att man inte ser mellan
fingrarna? Mellan NATO och Ryssland, ingen tvivl om det. Och det berör oss också. Det är ingen tvivl om den saken.
Nej, men jag delar ju naturligtvis uppfattningen att det går inte bara att prolongera den nuvarande historien och utfallet av liksom krigsansträngningarna från andra sidan. Utan det som är viktigt är att, tycker jag, att kunna ha i huvudet alla de möjligheter som finns inom ramen för rysk utveckling efter kriget slutar. Och där har vi ju allting från att det blir ett Nordkorea, fast mycket större, som är aggressivt, till att det vi ser är Sovjetunionens sönderfall 2.0. Det vill säga att det kan bli, när centrum blir svagt, när 700 000 ryska soldater ska komma hem och ta då illa betalda industrijobb eller vad det nu kan vara, och inte får den uppskattning de upplever sig få, och centralmakten blir svag. Varför ska de få områden som har pengar, alltså fossila bränslen eller lite jordbruk och annat, varför ska de fortsätta skicka pengar och makt till Moskva när de ändå handlar med Kina och Indien? Det finns inga odds för att det där blir troligare än något annat, men vi måste kunna ha den möjligheten i huvudet. Och det som jag tycker är farligt, det är att vi redan nu har bestämt oss för att stabilitet är det absolut viktigaste för Ryssland. För det argumentet gav oss den Putin vi har idag. Att när 2000-Tjetjenienkrigen och 2007 Münchenkonferensen och 2008 i Georgien och 2014 på Krim. Allt som var viktigt var att se till att vi ska nog säga att vi inte gillar det, men vi vill inte ha någon instabilitet i Ryssland, för då kan vi få något som är värre än Putin. Ja, vi fick Putin.
Mm. Ja. Vad säger René?
Jag tycker om den här argumenteringen. Jag instämmer. Om man tänker på situationen inrikespolitiska situationen i Ryssland, jag tror inte att lönar sig att fundera på att landet skulle falla isär. Däremot, den dagen de federala pengarna, alltså pengarna som kommer från Moskva, tinar, som skickas till Grozny, Tjetjenien, då kommer vi ha svårighet. Då uppstår svårigheter. Norra Kaukasus är den mest så att eldfångna område i hela Ryssland. Det är en sak som vi glömmer. Men däremot så kommer vi inte att se en Uralrepublik eller någonting i fjärran östern. Men att när de här 700 000 kommer hem, sårade, sargade, pinade och förtvivlade, så kommer vi att ha all slags problem. Det har ju alla länder haft som har demobiliserat sina arméer. Det kommer unga män och lite äldre män som egentligen inte kan mera något annat än kriga. Det uppstår all slags problem. Vi hade det 44-45, men ett faktum är det att vi demobiliserar nästan en halv miljon män. Januari 45 var över 200, nästan 300 män sysselsatta i skogsindustrin. Avverka. Så att vi
sysselsatta med skogen.
Men sysselsatta med skogen. Ja. Alltså, och det här var en av de avgörande sakerna, att vi genast kunde hitta arbete åt armén som hemförlovades. Och det berodde på det att det fanns en efterfrågan efter papper.
Ja, nej, men ska man spekulera om landgrab, då kan vi prata om Kina och Sibirien. Alltså där, de kinesiska intressena där, de är ju väldigt intressanta. Och där vädras det ju nu tankar i Kina om att det här 100 år av förnedring, alltså de dåliga avtalen, där man gick miste om Sibirien och det blev ryskt. Så att, ja, men det jag vill säga egentligen bara, vi vet inte, men vi måste vara beredda på väldigt mycket.
Mm. Ja, alltså det här är ingen seger för Putin.
Nej.
Därför att vi kommer att inte se att den ukrainska fronten så att säga
kollapsar.
Det kommer vi inte att se. Och Ukraina kommer inte att ge sig. Vad lösningen än blir, så kommer det att bli oerhört svårt för att beskriva det här som en stor seger. Och nu jämföra det med det stora fosterländska. Det är ju det som man gör hela tiden. Man talar om det stora fosterländska. Mm. Men att, och på det sättet så är det, så kommer det här nog att förbli svårt. Mm. Och därför så alla tankar om att hur kan vi återuppta kontakter med Ryssland. Det är saker där det finns inga svar. Och det är nästan tokigt att börja tänka. För det finns ingen väg tillbaka.
Nu nämner du det här med att ifall fronten håller på att kollapsa, vad är din uppfattning, Joakim Paasikivi, att håller fronten i Ukraina på att kollapsa?
Nej.
Det sa jag också.
De ukrainska problemen vid fronten, och här när jag nu ska breda ut mig lite, så finns det ju fyra fronter. Det är alltså markstridsfronten, konfrontationslinjen, sen finns det luftkriget, sen finns det sjökriget, så finns det hemmafronten, om man berör allihopa, men om man ser till markstridskrafterna så har Ukraina egna problem. Självförvållade problem, ett illa fungerande mobiliseringssystem och ganska dålig utbildning. Där de olika förbanden konkurrerar lite om personalen med. Och de som är bäst, de som får de farligaste uppgifterna, är också de där det står folk på kö. Därför de får samma lön, men de får bättre utbildning och har bättre chefer och då bättre överlevnadschanser. Så det är en argumentation. Men det gör också att den ukrainska linjen är svagt försvarad. Man försöker ersätta personal med drönare. Och där det blir problem, dit skickar man de här bästa förbanden. Det som är inte positivt, men det som är någorlunda bra i historien, det är att ryssarna har ungefär samma problem. Men det som talar till ryssarnas fördel lokalt, Pokrovsk till exempel, det är att de är helt hänsynslösa med sin egen personal. Och man kan då skicka fram dem. Men det vi har sett nu de senaste veckorna, det är ju att Ukraina trots det här tar tillbaks delar av Kupiansk.
Ja, jag tänkte fråga det, för vi har sett alla möjliga lite spektakulära händelser här på sistone, och en sak är just det här med Kupiansk. Alltså Ukrainas president Zelensky står och tar bilder på sig själv i det där med mobilen i Kupiansk, en stad som Ryssland påstår att de hade ärövrat, och jag förstår att Putin till och med har delat ut medaljer som tack för det här, men alltså det stämde inte alls. Vad var det som hände där?
Ja, här spekuleras det ju väldigt mycket om att Putin faktiskt inte får korrekt information, och det är väl rimligt att generalstaben nerifrån får glädjeinformation och sen så väljer man inte kritiskt titta på den. Det är relativt lätt att tro, och så får man en solskälsbild och då tror man att allt går bra. Den generalen som var ansvarig för det här frontavsnittet fick ju den högsta utmärkelsen, alltså Rysslands hjälte, och lär numera också vara död. Sen är det oklart om det var dåligt te eller om det var att han trillade ut från sjunde våningen i en enplansvilla. Men uppgifter talar, säger att det är så. Jag har inte sett liket, men jag tycker det verkar trovärdigt. Så att den ryska rapporteringen är alltid mer optimistisk. Och den, mycket av den ryska, ska vi säga, taktiska krigföringen på lägsta nivå går också ut på att skicka fram små grupper med flaggor. Och sen kunna filma de här med, från drönare.
Och sen blir dödade med ukrainska drönare omedelbart efter det att ja, de har visat sig.
Men sen är det, så är flaggan där i rysk media som om du vore på riksdagen i Berlin 1945. Trots att soldaterna väl inte har lika många armbandsur på sig som de hade. De hade ju.
Ja, det här är en mycket känd historia. Att den här killen som satt flaggan upp på riksdagshuset i Berlin hade vi två eller tre armbandsurar. Och det var ju typiskt, det var ju det som ryssarna alltid tog från tyskarna. Men att det finns, den här köttkvarnen är ett faktum. Och det är ju ingen som kan kriga, alltså bara ryssarna krigar så här. Och alla ryssar känner till det som Marshal Zhukov sa när han blev anklagad för att han använder en köttkvarn i praktiken. Att han har ingen hänsyn till soldaternas liv, så sa han att kärringarna föder fler. Babi novi narajajut. Och det är någonting som alla ryssar känner till. Men att ett faktum är det att Putin har inte de här kärringarna. Eller han har inte tillräckligt kärringar som skulle föda till. Så att den demografiska situationen som Stalin hade och Putin har är totalt annorlunda. Så att den här köttkvarnstaktiken kan inte fortsätta i det ändlösa, men den fortsätter. Jag tror att man talar om tusental döda eller sårade varje dag.
Ja, mellan 800 och 1500.
Ja. Det är hemska siffror. Ja, det är hemska siffror. Alltså,
och Ryssland har nu, om det är det senaste året, eller ja, vi kan säga från, åtminstone från årsskiftet 2022-2023, tagit 1,4% av Ukraina till priset av 1 miljon, till priset av 1% av befolkningen. Så är det.
Så att kallar det nu för seger. Det här är viktigt, men att hemmafronten i Ukraina, ja. Också den här systematiska försöket att förstöra den ukrainska energi så att säga industrin och EU saker som Ryssland med sin överlägsen förmåga att skicka alltså, missiler och glidbomber.
Från rysk sida så satsar man ju på det man kan. Och det, alltså de kan inte flyga över Ukraina för det är för farligt. Ukrainarna kan inte flyga över Ryssland för det är för farligt. Så det man gör är skickar robotar, missiler alltså, och drönare. Och den industriproduktionen är förhållandevis, ja, den är ju enkel och förhållandevis billig. Och därför kommer de här armadorna av drönare och missiler mot Ukraina.
Varje natt.
Och slår mot i princip, alltså urskiljningslöst är fel att säga. För det skulle vara att man inte riktigt visste vad man bara tog. Men här så väljer man ju mål av alla slag. Alltså sjukhus, bostäder, men också industriproduktion, industrier, energiproduktionen, både ställverk och kraftverk, allting. Medan ukrainarna då i sin tur väljer noggrannare när de skickar sina industriella, ekonomiska, militära mål.
Och det hade gjort ganska skickligt också,
ja,
därför att de har slagit oljeindustrin. Och nu visar sin styrka i Svarta havet igen med sjödrönare. Och det intressanta är det att de har börjat så att säga sänka med i alla fall sikta på oljetransporter, alltså skuggflottans oljetransporter, alltså fartyg som inte har olja. Alltså och på det sättet nog så, det är en genomtänkt taktik som naturligtvis, om den har sin inverkan på oljepriset, har en inverkan på den ryska ekonomin.
Vi ska just prata om den saken, men jag tänkte du räkna upp här några saker. Alltså, det har ju varit ganska såna, ja, spektakulära händelser. Alltså, nu har vi hört att en rysk general har lönnmördats i sin bil i Moskva. Vi har sett rapporter om att Ukraina har skadat en rysk ubåt med den här undervattensdrönaren som du nämnde, ja. René. Så har man slagit till mot tankfartyg i Medelhavet och en oljerigg i Kaspiska havet. Vad har de här händelserna för betydelse i den här stora bilden, skulle du säga, Joakim Paasikivi?
Att man har förmåga från Ukrains sida att slå med precision på väldigt långa avstånd. Både in i Ryssland men också ryska tillgångar utanför. Och att man inte drar sig för att göra det. Och här har man ju från alltså den ukrainska militära underrättelsechefen Bodanov har ju långt tidigare sagt, alltså både om mål i Ryssland deeper and deeper, men också att ryssar ska inte kunna känna sig trygga någonstans. De som är skyldiga kommer att straffas. Och det man såg till exempel på oljetanken i Medelhavet är att man flyger ut med en drönare ovanför och fäller då granater på samma sätt som man gör på andra ställen. Så att det här är ju ett, man har god precision, man vet vad man träffar, och det här är inte urskiljningslöst, utan det är, som René säger, det här är noga uttänkt.
Och det talar också om att den ukrainska underrättelse systemet är oerhört sofistikerat. Ja. De har naturligtvis en förmån som det är lite svårt för oss att förstå. De så att säga, de känner Ryssland. De har inga språkproblem. Och de kan så att säga, de kan också agera innanför Ryssland. Det är ju någonting som, alltså det är en nästan idealisk situation för en underrättelsesystem. Att man är nästan på hemmaplan i fiendelandet. Och det gör de. Och därför så vet de och kan hitta saker. Nu finns det ju informationer som inte har bekräftats om den här tanken i Medelhavet. Att de skulle ha döda en högt upp...
Andrei Averjanov.
Ja, alltså en av...
Det skulle vara roligt.
En av de stora cheferna i det ryska underrättelsesystemet. Men det har inte bekräftats.
Men det som ju också har sagt är att alla de här, eller just de här... vad ska man kalla dem, attackerna eller de här manövrarna, så har möjliggjorts med hjälp av amerikansk underrättelseinformation.
Ja, alltså det är inte omöjligt, men samtidigt så har amerikanerna och media i övrigt en förmåga att tro att det är bara de som har agens. Att ingen kan göra något om inte amerikanerna är inblandade, och då, det vet vi stämmer inte. Ukrainarna är duktiga, det vet vi också. Sen är det klart att man har haft ett underrättelsesamarbete, och det har ju skrivits om det. Men betyder det att jag menar, Sverige och Finland inte skulle kunna agera inom ramen för sina intressen? Alltså det här, Ukraina är ju ett stort europeiskt land med en hög teknisk nivå. Det var ju delar av den sovjetiska flygindustrin låg där, det tenderar man ju att glömma också. Som har underrättelsetjänster, som har, precis som René säger, god kunskap om fienden, men har genomgått en metamorfos efter frigörelsen, efter Euromaidan, där man tydligt har valt att nej, men vi kan inte hålla på att vara infiltrerade av ryssarna, vi måste ha en ny generation och så vidare. Så att man har kunskap, man har också förmågan, man har viljan. Ja, men det är klart, det är bra om man får hjälp av amerikanerna, men man behöver inte dem hela tiden.
Amerikanerna har naturligtvis överlägsna kapaciteter. Det är en annan sak sen hur de delar det. Ja. Alltså vissa saker kommer ju amerikanerna djupare in i det ryska systemet än Ukraina. Men jag instämmer. Jag tycker att det är viktigt att förstå. Bogdanov har visat sin förmåga på ett imponerande sätt.
Och här tävlar ju det militära underrättelsetjänsten och den ukrainska säkerhetstjänsten med varandra om spektakulära saker. Men det här fartygsrörelser, alltså i stor utsträckning så är det faktiskt rätt lätt att följa. Man behöver inte kvalificerad underrättelseinformation. En del släcker ju ner sina positioneringssystem, men inte alltid. Och det finns andra fartyg, och det finns ukrainska sjömän ganska mycket på andra fartyg också. Så att...
Jag frågar därför för att jag tänkte på det här som du nämnde, René Nyberg, också om de här sanktionerna och det här oljepriset och sånt som det där nu har påverkats av. Bland annat attacker mot skuggflottan och också förstås de här sanktionerna mot ryska oljeproducenterna Lukoil och Rosneft. Alltså det är ju ändå någonting som USA har infört. Man inför sanktioner mot Ryssland och man kanske hjälper ukrainarna med att göra spektakulära attacker mot ryska det där mål. Jag menar att spelar man med dubbla kort här på något sätt, å ena sidan den här Trump som säger att vi ska få fred till julafton och det där, det ska gå snabbt då. Och sen å andra sidan så lite så här i det, ja, mera diskret så hjälper man trots allt Ukraina.
Alltså jag har svårt att se en amerikansk utrikespolitisk linje i något egentligen, mer än nu säkerhetsstrategin som pekar ut Europa som problemet. Men ser man vad USA gör så handlar det väldigt mycket om inrikespolitik. Och utrikespolitik ska ju naturligtvis gynna landet. Det är därför man för utrikespolitik. Men den har varit så oerhört spretig. Alltså Trump drivs väldigt mycket av ego, hämndbegär och hans instrument är tullar. Sen har vi ideologerna Vance och Stephen Miller och andra som inte gillar Europa. Och här sammanfaller då, ska vi säga, Trumps och Vans intressen. EU är ett handelsproblem för USA. Det är till för att lura USA, som Trump har sagt. Och det sammanfaller med Vans linje om att Europa är odemokratiskt och inte har yttrandefrihet eftersom vi har det. Det är lite kluvet där. Och sen har vi de här förhandlarna, Witkoff, Kushner och Dmitriev, som är fastighetskillar i likhet med Trump, som ser att ja, här finns det snabba affärer att göra. För det är också det som har framkommit både från samtalen i Jeddah, i Alaska och Moskva. Det handlar väldigt mycket om affärer, Arktis, naturtillgångar och det är snabba klipp. Mm. Så freden är underordnad. Freden är ett redskap för att kunna få de här deals.
Om man försöker lite förenklat beskriva Trump i den här frågan. Han vill ta slut på kriget. Vi vet alla att han vill få Nobel fredspris. Och det intresserar honom inte hur och på vilket sätt och vilket pris det blir fred. Men det är orealistiskt det här med fred till julafton. Det är orealistiskt därför att Ukraine has agency. Man kan inte förhandla om Ukraina utan ukrainare. Man kan inte förhandla om kriget och Ukraina utan europeer. Så det är orealistiskt. Men samtidigt så förstår ju Trump att det går illa för den ryska ekonomin. Det förstår han. Han förstår det mycket väl. Och han, jag kan tänka mig att logiken är det att om det går riktigt illa för ryska ekonomin, då måste de förhandla. Men här kommer vi till det andra. Alltså, då kommer Putin in i bilden. Och han ger fan i ekonomin. Och det var någon som sa så här att Putin bryr sig inte om ekonomin. Men det kan väl hända att den ryska ekonomin börjar bry sig om Putin. Därför att hans logik är helt annorlunda och den ryska logiken är att det finns tillgångar. Det finns pengar, kommer och flyder. Det finns tillräckligt tillgångar. Det är att landet deindustrialiseras. Det är att landets ekonomi går mot vad det går. Är inte det avgörande därför att han har hamnat i ett krig som han fortfarande kallar för specialoperation och han vet inte hur han ska komma ut från det. Här så spelar ju Trump inte med dubbla kort, men han tänker på ett annat sätt än vi och Putin, och det gör också Putin.
Men en annan faktor som jag tycker är man måste tänka på, det är ju att Trump ser allt personligt. Alltså han uttrycker det i termer som att han blir besviken på Putin eller att vi är väldigt bra, vi förstår varandra väldigt väl. Jag tror nog att det är tvärtom, att Putin förstår Trump väldigt väl och spelar på de kort man har. Det vill säga man smickrar, man försöker säga att nu förstår amerikanerna och det är de dumma europeernas fel.
Att om inte Biden skulle ha varit, just det. Men samtidigt ska man inte underskatta Trump. Han kan också bli besviken och bli arg.
Visst, ja, men det, visst.
Och det är ju vårt hopp.
Det får vi hoppas. Och här har vi ju, jag menar, inte minst president Stubb som ju är någon slags sansad röst för Europa som i kraft av en personlig relation också har möjlighet att prata med Trump. Och han är en duktig golfare. Och för Trump är det viktigt.
Ja, han har säkert förmedla synpunkter av betydelse. Det är ingen fråga om det.
Men på tal om att bli besviken så nu ser man ju att de här sanktionerna mot de här ryska oljeproducenterna Lukoil och Rosneft får effekt. Alltså, nu har vi här riktigt nyss hört om att den olja som Ryssland säljer från Primorske finska viken kostar $36 per fat och inte då 70 som man hade budgeterat med i Ryssland ursprungligen. Och det där, och dessutom så meddelar USA för några dagar sedan att man planerar för nya sanktioner ifall Ryssland nu då avvisar.
Det här med Primorske är intressant, det är Björkö.
Ja.
Det är gamla Björkösunden som, när jag sysslar med de här frågorna lite mer i tidernas tid med Björkö och Koivisto, så finns de här gamla svenska namnen fortfarande på ryska, i ryska kartor. Det heter fortfarande Björkösund. Så att det är ganska intressant. Hittills har Björkö inte blivit attackerad. Man har
fast den sägs vara nu en av de viktigaste oljehamnarna.
Därför det är en stor och modern terminal. Alltså, däremot så har Ukraina slagit till enstaka gånger på södra kusten av Finska viken. Där det finns
Osloga och
några till. Osloga, ja. Mm. Ja. Laukaan suu på finska. Så att det är bara som en tanke här. Alltså, den här ekonomiska priset Ryssland betalar, det är inget tvivel om att intäkterna Ryssland kommer att ha svårt med intäkterna.
Mm.
Med sin budget.
Den amerikanska republikanska senatorn Lindsey Graham har också gett en intervju där man säger att om inte nu blir något fredsavtal så måste man steppa upp och ge tomahawks till det där Ukraina och hjälpa vidare. Men jag vet inte, det är alls...
Nej, men, Lindsey Graham har ju haft en proposition som har legat på kongressens bord här är det 1,5 år eller åtminstone 1 år. Som skulle vara skärpta sanktioner, och han har sagt att den här kommer när som helst, men det har inte kommit. Mm. Det kommer nog inte att komma. Och frågan om vapenexporten, ja, men USA exporterar ju inga vapen. Alltså, det finns ju inget fysiskt stöd. Det är underrättelser och annat, men de är beredda att sälja vapen och ammunition till européerna som kan i sin tur ge det. Med vissa förbehåll. Uppenbarligen så har vi inte fått köpa tomahawks. Det var tal om att Nederländerna försökte köpa sådana när det först väcktes den frågan. Men det är inte heller så att det finns något enstaka vapensystem som är en game changer.
Ja.
Utan det blir den totala förmågan hos Ukraina, samlat också med den politiska signaleringen att även nu blir det ytterligare en kvalificerad vapentyp och ekonomisk press.
Ja. Och Ukraina själv utvecklar vapensystem som skulle kunna ta den här rollen. Det är ju fråga om att slå ut vissa stora objekt på ryska sidan. Speciellt tillverkningen av robotar. Mm. Och de här tunga rönare. Och så vitt jag förstår så är den viktigaste delen av tillverkningen koncentrerad i Tatarstan.
Gällaboga frågan är då, alltså Tomahawk-robotens fördel, om vi ska prata om den, det är ju att den är ju kvalificerad. Den kan ta sig igenom eller runt luftförsvaret på ett sätt som de inhemska ukrainska vapnen inte kan. Men det ryska luftförsvaret är rätt utspritt, och kommer man bara igenom med en
Flamingo.
Flamingo-robot.
Ja, den ukrainska.
Ukrainska, då blir det en rejäl smäll i andra änden. För den är ungefär dubbelt så tung som en Tomahawk.
Ja. Alltså att på det sättet så kan även ukrainska vapensystem ha en betydelse. Men det finns inga wunderwaffe, det är klart. Det ska man komma ihåg.
Patentlösningar. Jag vill komma, ännu innan vi avslutar så vill jag komma tillbaka där jag startade egentligen med de här amerikanska representanterna Steve Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner som åker omkring här nu och för samtal både med ukrainska representanter och också med ryska rådgivare var och varannan dag. Du har, René Nyberg, sagt att här pågår inga fredsförhandlingar, det finns ingenting sånt. Men vad det där, vad ska man kalla det som pågår nu, skulle du säga?
Det är en del av den här operationen. Alltså Kirill Dmitriev, den här ryska finansmannen som förhandlar med Steve Witkoff, han är ingen privatperson, utan han representerar en rysk förhandlingsriktning. Och han har åstadkommit två saker. Det första var det att det var han som lekte den här 28-punkters plan. Och den innehöll en tanke om att de här ryska frusna tillgångarna ska användas för återuppbyggning av Ukraina, och en del skulle kunna användas av amerikanerna. Det var det första försöket att sabotera EU-beslutet. Och på ett sätt så lyckades han. Det andra är det att han har ju vilda idéer. Han vill bygga en tunnel under Beringsunden. Om Witkoff är Trumps personliga vän, jag kan tillägga vad vi ser i tidningarna. Men Jared Kushner, som är svärsonen, naturligtvis har ett annat inflytande, det är familj, det är svärsonen. Och han var en av de förhandlarna som fick i stånd det här Abraham Accords. Alltså där Gulfstaterna erkände Israel. Och han var en av dem...
Långt före Gazakriget.
Långt före Gazakriget. Mm. Och han var en av dem som förhandlade den här vapenbilen i Gaza tillsammans med Witkoff. Så att på det sättet så är han en seriösare förhandlare i en krigssituation än den här Witkoff som har sysslat med affärer i New York. Men är det här det är ju nästan komiskt att man förhandlar i Miami istället för Washington.
Ja, och sen är ju utrikesministern Marco Rubio, hans uttalanden är ju andra och talar om andra saker, om vikten av allierad och en stark NATO och sånt, samtidigt som man gör något annat. Men alltså, jag tycker det fantastiska är ju att Trump har ju återkommit till det vid ett par tillfällen också när han förklarar varför det är Witkoff. Och det att Steve visste ju ingenting om diplomati, politik eller Ryssland. Men he's a great guy, I like him. Everybody loves Steve. Och det är just det här, det personliga igen. Okej, om ryssarna gillar Steve, då kan vi få till ett avtal.
Men sen går han till Putin utan tolk.
Ja, och här är också en oerhört intressant artikel, om det var New York Times, där i princip säger att Witkoff är en beställningsvara från Putin.
Mm, precis,
ja.
Att han hade handplockat honom eller önskat honom
ja,
själv.
Ja, men det viktiga var det att det var någon annan tidning, en amerikansk tidning, som sa att han hade vägrat att bli så att säga briefad av CIA.
Ja.
Så att det är nog en amatörscen också här igång. Ja, och sen finns det naturligtvis de seriösa killarna, där Marco Rubio naturligtvis är det viktigaste. Men att det viktigaste är naturligtvis att om vi kan, vi, Europa, om vi håller på och stöder, om vi kan så beväpna, vi kan finansiellt stöda, politiskt stöda Ukraina, så kan man inte förhandla om Ukrainas framtid utan Ukraina och utan Europa. Och det är någonting som ryssarna naturligtvis nekar, och Putin kallar europeerna för småsvin.
Smågrisar.
Smågrisar. Alltså det här... Alltså,
ja,
hur långt kan man gå här? Men att man ska inte ta det här personligt. Man ska inte bli förolämpad. Man ska se att Ryssland är på ett sätt vet inte vad de ska göra. Det är så att säga helt enkelt de når inte. Putin har inte den armé hans politik förutsätter. Det skulle vara min stopp nästan.
Hur länge kan Putin förhala de här förhandlingarna innan man kommer igång med riktiga fredsförhandlingar?
Ja, tills han är tvungen att göra något annat. Alltså jag tror inte att det går att sätta en tidsplan för dem. Jag har ju trott tidigare att det skulle finnas en möjlighet för ett stilleståndsavtal de sista delarna av det här året eller första månaderna, halvåret kanske av 2026. Jag tror fortfarande det finns en möjlighet, för den ryska ekonomin är så dålig, men det finns ju nu fler och fler tecken på att man faktiskt inte förstår det, kopplat till den absoluta ambitionen från Putins sida att nej, men vi ska vinna. Och vi måste vinna, för annars så sitter ju han väldigt löst.
Alltså, innan de få tecken på att det fanns någon som hade både vilja och styrka och så att säga mod att motsätta sig Putin när Dmitri Kozak avskedade sig. Kozak var en av de äldsta medarbetare och vänner som Putin tog med sig från Leningrad, från Sankt Petersburg. Han är den enda i ledningen som helt enkelt sa nej till kriget. Och nu är han, man har varken finka honom eller avrätta honom eller gjort något annat om han är en privatperson och bor i Ryssland. Fortfarande. Så att det finns, men att vi vet inte vad som kommer att hända, men jag skulle säga att någonting måste hända förrän det blir riktiga förhandlingar. Och det kan vara på fronten eller det kan vara någon annanstans. Men så länge fronten håller och så länge vi stöder, så kommer Putin inte att, med sina röda linjer inte att nå sitt mål.
Kan jag nu dra slutsatsen av att de här samtalen som pågår här mellan Witkoff och Kushner och det där och andra rådgivare, de kommer inte att leda nu någon vart här på överskådlig framtid.
Inte före jul.
Inte före jul.
Och den 11 januari så kan man så att säga titta på räkna dagar och titta på kalendern och säga att Putin slår Stalin.
Precis. No, men vi får helt enkelt följa med som vanligt. Vi får avsluta för idag. Jättestort tack till René Nyberg, tidigare Moskva-ambassadör och ambassadör i Berlin också. Och Joakim Paasikivi, militärexpert och rådgivare för advokatbyrån Mannheimer Swartling. Jag heter Maria Nylund.